Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och jag sitter här återigen med Timo Lato.
Jo, tack. Det är roligt att vara här. Åter.
Vi påminner folk att man kan ge en gåva till poddens och församlingsfakultetens arbete.
Jo.
123-100-8457. Så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Sen är det ju snart sommar nu, Timo, så att det händer ju inte jättemycket just nu.
Nej.
Men sen till hösten händer det ju mycket.
Jo, då börjar vi åter alltså. Vi får alltså nya studenter och vi har gamla studenter och undervisningen pågår och bibelskola startar igen. Och snart är det dags att ge ut ett nytt nummer av hälsning och då får ni där liksom se på programmet vad som vi kommer att göra här på FFG
i höst. Och det finns också på vår hemsida ffg.se.
Det finns också sen, ja. Det kommer dit också.
Så besök gärna vår hemsida,
ja.
ffg.se. Och nu är det del två, Timo, om det här med nya finska lutherska skolan.
Jo.
Och vi avslutade ju det här med Luther och romabrevet sist, var vi inne på. Så då tycker jag att vi ska gå in på ett annat namn här som är väl ganska så känt ändå. Och det är Andreas Osiander.
Ja.
Och vem var Andreas Osiander?
No, han var alltså en luthersk teolog som på många sätt var en djuplodande teolog och var en av lutherska fäder, skulle man kunna säga. Sen uppstod alltså en mycket krånglig situation, en mycket svår teologisk diskussion. Där kom sen Osiander till korta. Och det är sen alltså denna stora fråga, att vad som var liksom fel där.
Men Osiander, han är 15 år yngre än Luther, så han kommer ju lite efter Luther.
Jo.
Och han är väl, man kan ju säga så här att han började också prata om det här som att rättfärdiggörelsen inte var forensisk utan mer som en process.
Jo, det blev på det viset att han egentligen alltså han helt och hållet har avvisat den forensiska rättfärdiggörelseläran. Och han började då mena att det som är den rättfärdighet som gäller inför Gud och den rättfärdighet som vi människor vi ska sträva efter, att det är Kristi gudomliga natur. Och han betonade alltså att det är alltså Kristus som inneboende i oss genom tron. Men sen är det också viktigt att notera det här att han liksom i detta sammanhang inte talar om Kristus, låt oss säga, som en helhet. Eller så att det blir alltså Kristi gudomliga natur som är vår rättfärdighet. Och när vi sen alltså tar emot denna gudomliga natur så blev det så att denna gudomliga natur, hur vet du att du har den inom dig själv och hur visar sig denna gudomliga natur? Då blir det liksom nödvändigt att se på sig själv, se på sitt inre, men på sitt innersta och leta efter frukter och det som är bra inom mig och som jag kan säga att jo, det här är nu det som Kristi gudomliga natur har påverkat inom mig själv. Och då sammanblandar vi därtill rättfärdiggörelse och helgelse. Så att det är inte bara det här att man lämnar bort den forensiska rättfärdiggörelseläran, utan man därigenom sen får också alltså en sammanblandning av rättfärdiggörelse och helgelse.
Och då men han gör också då alltså en distinktion mellan den gudomliga och mänskliga naturen.
Ja, och det är alltså en konstighet egentligen alltså i hans tankesätt att han betonar så mycket denna gudomliga natur. Och det är just alltså denna natur som det är egentligen det som vi saknar. Och det som sen liksom visar vägen framåt och är vår rättfärdighet. Men denna rättfärdighet består av den påverka som Kristi gudomliga natur har inom oss.
om man tittar nu, vi har haft Nicaea som tema här och jobbat en hel del med det här under våren. Och det är ju så att vi kan inte separera Kristi gudomliga och mänskliga natur.
Nej, nej.
Men ändå gör han det.
Ja, på det här viset, jo. Så det blir oklart och otydligt.
Men om man tar alla samtida teologer på den här tiden, de avvisar ju Osiander.
Jo, och det gjorde de, och då betonade man inte minst Martin Chemnitz. Han som ligger bakom Concordiaformen ofta, alltså, eller nästan överallt, alltså, vi kan se hans fingertryck där. Sen har han skrivit mycket, men han har också skrivit det här Losi Communes, där sen alltså skriver han mycket om rättfärdiggörelse, och det som han skriver där, det är mycket klargörande. Och jag rekommenderar varmt att varje teolog skulle läsa det som Martin Chemnitz skriver där om rättfärdiggörelsen. Det är alltså ett av det bästa som jag har läst i hela mitt liv när det gäller det här. Och då betonar alltså Martin Chemnitz mycket, och inte minst i den här kontexten, i denna konfrontation med Osiander. Han betonar mycket just rättfärdiggörelsens forensiska aspekt. Och sen betonar det här att när Kristus bor i oss, så bor han inte bara genom sin gudomliga natur, utan det är hela Kristus som bor. Kristi mänskliga natur är alltid inom citationstecken sammankopplad med hans person. Det är alltså en person. Och man kan inte alltså silja mellan personer på det här viset. Och sen vill Chemnitz också mycket kraftigt ta avstånd från denna sammanblandning av rättfärdiggörelse och helgelse. Det är alltså en fantastisk upplevelse att läsa det som han skriver där.
Men man kan ändå säga att kulminationspunkten då mot Osiander, där alla i princip vänder sig mot Osiander, det är ju då i Concordieformens artikel 3.
Jo.
Om trons rättfärdighet inför Gud.
Jo.
Vi kanske inte ska gå in djupare på den, men där är det i alla fall det som att Osiander, han avvisas totalt och man bejakar då den forensiska rättfärdiggörelsen.
Jo, och det som är intressant sen, alltså Martin Chemnitz där i slutet sen alltså skriver, där har han egentligen alltså ett slags appendix, där han sen ställer frågan att vad är rättfärdiggörelsens forma? Och Chemnitz, som sagt, i den här kontexten, han understryker oerhört mycket att det är Kristi lydnad som är hans aktiva och passiva lydnad som är rättfärdiggörelsens forma, alltså innehåll, låt oss säga så här. Sen ställer han frågan att om det här kan uttryckas på något annat sätt också. Sen skriver han så här, och det är intressant om jag får citera det här på engelska. But the matter is clear. Faith in itself as a quality without Christ is not our formal righteousness. Och det är skrivet mot Rom. Sen fortsätter han. And Christ, unless he is apprehended by faith, is not your righteousness. Om man bara talar om Kristus och inte att jag tar emot Kristus genom tron. Och sen fortsätter han. But if faith lays hold on Christ, but does not in him also lay hold on the grace and mercy of God, it does not thereby establish that it will receive forgiveness of sins or acceptance. And it is certainly lacking the form of righteousness before God, for justification is absolution of acceptance. Här alltså betonar mycket Kristus som vår rättfärdighet och det som han har gjort på korset och det som tas emot genom tron alena. Så att det är vår rättfärdighet. Och sen nämner han skriver att det finns olika alternativ. Ett alternativ sticker ut. Han skriver så här att some considered the forma of righteousness to be Christ. Det är sen alltså just det här att han nämner inga namn, men då har vi just denna tanke att vi har Kristus som i sin egen person det är vår rättfärdighet. Det är något som Jeremia också säger två gånger i sin bok. Det namn som Messias ska ha, det är vår rättfärdighet. Det är hans namn. Nu vill Chemnitz där i slutet också ta hänsyn till det här att forensiska rättfärdiggörelseläran kan uttryckas på olika sätt. Och det gör också Bibeln. Då betonar han det här att det är fråga om Kristus som är vår rättfärdighet i sin egen person. Då är vi liksom tillbaka till det som vi diskuterade förra gången när vi hade vår podcast-sändning. Att vi har i Bibeln alltså det här att Kristus har åstadkommit allt på korset. Och sen vi blir införlivade i honom. Paulus betonar mycket att det ser i dopet. Eller det kan se i nattvard när vi tar emot hans heliga kropp. Vi blir medlemmar i hans kropp därigenom också. Eller, och förblir medlemmar, lemmar i hans kropp. Vi är medlemmar sen alltså i Kristi församling. Sen också att genom ordet. Vi får alltså denna, Kristus är där i ordet. Och då har vi alltså denna mycket viktiga tanke som också Luther har, som Paulus har, att Kristus i sin egen person är vår rättfärdighet. Och Chemnitz behandlar denna frågeställning. Och sen vill han visa att Kristus är inte vår rättfärdighet som exemplum, som exempel, som en förebild att vi ska liksom leva i enighet med Guds vilja. Utan Kristus är vår rättfärdighet som sakrifisum, offer, det som han har gjort på korset. Och sen betonar Chemnitz mycket starkt att denne Kristus tar vi emot genom tron. Och jag har själv skrivit mycket om paulinsk teologi och jag betonar just det här att när Paulus har dessa två aspekter, vi är i Kristus och sen Kristus är i oss eller lever i oss. Att när Paulus behandlar rättfärdiggörelseläran, så är det alltid så här att då vill han liksom betona det här att Kristus står utanför oss och vi blir införlivade i honom. Och där har vi vår trygghet. Han är vår rättfärdighetens klänning eller kläder. Sen när Paulus betonar att jag lever inte längre jag, då betonar han mer just det här att hur ska jag vandra? Naturligtvis Kristus som är närvarande i tro och inom mig själv. Han är också min rättfärdighet där. Men det är inte rättfärdighetens grund, Kristus som finns i mitt hjärta. Utan det är alltid alltså Kristus som står utanför mig och jag blir införlivad i honom. Så att vi har denna starka frälsningsgrund som inte vacklar.
Jag tänker på det här med språkbruk till exempel. Romarna, de talar inte så här att de säger till exempel att ja, den som dör i Kristus, de säger inte den som dör i tron på Kristus. Och det handlar ju om det här att vad handlar i Kristus om? Jo, för de är det synonymt med kyrka.
Jo, och kyrkans hierarki ja. som representerar Kristus. Jo.
Så det är liksom hur man lägger det här i Kristus eller tron på Kristus. Det spelar roll för att de tolkar det på ett annat sätt.
Jo, man måste alltså, när det är en fråga om salighetens grunder, hur jag blir frälst, så tror jag att vi här måste verkligen vara mycket noggranna, och det här är inte alltså hårklyveri, att vi liksom försöker då definiera det mycket noggrant, hur vi verkligen blir frälsta, och till exempel Chemnitz där i denna
teologiki.
I denna lokus där han liksom behandlar just rättfärdiggörelseläran. Han sen också talar om den frälsande tro. Och han till exempel hänvisar till den tro som gör under. Han talar om undergörande tro. Då tycker vi att wow, det är fint. Och det är en stark tro som flyttar berg. Men sen hänvisar Chemnitz till Matteus 7. Och han säger att vid den yttersta domen, där finns folk som säger att har vi inte gjort det här och det här i ditt namn? Stora under. Och Jesus säger, jag har aldrig sänt er. Gå bort. Och de fattar inte denna sista yttersta dom. Utan de tycker att nej, vi har inte liksom hört nu det här korrekt. Och de börjar liksom diskussion med Jesus. Och Jesus sen avvisar dem och han säger att det som ni har gjort, det har ni förnekat genom era egna gärningar. Och då betonar Chemnitz mycket starkt det här att när vi talar om tro så har också tro många olika aspekter. Den kan ha denna kraft att göra under. Men sen frågar Chemnitz, är det därför tron rättfärdiggör? Eller genom tron blir du rättfärdiggjord? Och Chemnitz säger nej. Och sen kan han tala om trons kunskap. Och jag säger att tron vet mycket. Och kanske vi här på FFG vet ännu mer. Vem vet? Inte vet jag. Men alltså, vem vet? Och då ställer åter alltså Chemnitz den här frågan att är det denna aspekt som rättfärdiggör dig i tron? Och han säger att hänvisar till Jakobsbrevet och säger att också under andar tror att Gud är en. De tror det och sen liksom vacklar. Då kommer alltså också Chemnitz till den här frågan att jo, du blir rättfärdiggjord genom tron. Men du måste förstå, du måste liksom lyfta fram den aspekt i tron som verkligen rättfärdiggör dig. Och då säger han att tron är alltså en enorm enhet egentligen, eller alltså ett enormt begrepp som omfattar många olika saker. Men den tro som rättfärdiggör dig, det är den tro som sätter sin tillit till Kristi korsdöd, det som Kristus har förtjänat på Golgata, när tron fäster sin uppmärksamhet vid den där aspekten. Det är en saliggörande tro.
Det som jag skulle kalla tron som uppstår i andens fattigdom.
Någonting sånt, ja. Att man liksom märker att jag inte har någonting. Jag är inte goda gärning. Jag kan inte garantera Gud att jag kan medverka och jag inte är fri i mitt innersta. Jag är inte Gud, jag är inte god i mitt innersta. Eller så. Då, just alltså, jag tycker att det är också alltså en vacker och fin genomgång av trons olika aspekter. Som sagt, det är inte hårklyveri, utan när det är fråga om liv och död, när det är fråga om helvete och himlen, då måste vi veta exakt svaret på den här frågan. Hur blir du frälst? Och vad är det i din tro som frälser? Och då är det inte ens Kristus som sådan, som exemplum, som exempel, som en förebild, det som Kristus visar att så här ska du göra och älska din nästa som dig själv också. Nej, det är inte heller det där, utan det är bara den Kristus som dör för dig, som köper för dig, förtjänar dig en fullkomlig rättfärdighet som gäller inför Gud. Det är din rättfärdighet och denna rättfärdighet tas emot av din tro. Tron har sen alla möjliga aspekter, andra aspekter. Men fattar du den här aspekten i din tro? Du kan ha undergörande tro. Du kan ha kunskapstro. Du kan ha mycket andra aspekter i din tro. Men det är inte en sådan tro som rättfärdiggör dig, utan bara den tro som sätter sin tillit till Kristi föreställande korsdöd.
Men sen är det viktigt att påpeka då att den här tron, den är ju individuell. Den är inte i någon grupp som till exempel romersk katolska kyrkan säger att vi har rätt lära, därför blir man frälst här i kyrkan. Eller kanske i andra, till och med lutherska sammanhang där man är så rädd för pietism som man inte vågar erkänna att det är en individuell tro som handlar om att Jesus har dött just för dig.
Jo, alltså i alla grupper och också i mitt eget hjärta. Det finns hela tiden minimunkar och minifalska pietister och minipåvar och allt det som kan gå snett. Så att när vi sen alltså möter människor i olika grupper så märker vi att vi är svaga människor. Må Gud vara nådig mot oss alla. Må han förbarma sig över oss alla. Vi behöver hans tålamod, hans särlek, hans råd. Vi behöver själavård för att äntligen bli frälst genom tron.
Men om vi tittar då på det här som liksom den avvisande motsatta läran som Konkordieformen skriver, så börjar de då med det som vi har varit inne på, att Kristus skulle vara vår rättfärdighet blott efter sin gudomliga natur.
Jo, det är mot oss i ander, klart och tydligt.
Ja. Att Kristus skulle vara vår rättfärdighet blott efter sin mänskliga natur.
Mm.
Så det är dubbelt där.
Jo.
att i det profetiska och apostoliska ord där det talas om trons rättfärdighet, orden rättfärdiggöra och rättfärdiggöras, icke skulle betyda att frikänna och frikännas från synd och få syndernas förlåtelse, utan innebära att verkligen göras rättfärdig inför Gud på grund av ingjutandet genom den helige ande av kärlek och dygd, ja, och därav förtjänande gärningar. Och där är det ju, det är både det vi har talat om innan du, mot Osiander, jo, men också mot den medeltida skolastiken.
Jo, och när vi sen alltså just alltså tänker nu till exempel på Bibelns språkbruk, att Paulus talar ju att till exempel just i kapitel 6 i Romarbrevet, han talar om att tjäna rättfärdigheten. Och då alltså uppstår frågan att vad som menas här. Men vi behöver kanske inte gå in på den där diskussionen, men lägg märke till detta viktiga faktum. Att när Paulus sen där talar om att tjäna rättfärdigheten, att inte ens då blir rättfärdigheten en inre egenskap hos människan. Inte ens då blir rättfärdigheten alltså någon som är ingjuten i vårt innersta. Det är inte gratia infusa, det är inte den nåd som är ingjuten i människans hjärta, utan det är mycket märkligt att Paulus språkbruk där, även där, skiljer sig från skolastikens språkbruk. Och Paulus alltså, som sagt, inte definierar rättfärdigheten som en inre kvalitet, egenskap, mänsklig egenskap. Utan det är, som sagt, alltså, det är något som Kristus har förtjänat på korset. Och sen får vi sen också tjäna den här rättfärdigheten i vårt liv. Men inte, vi får tjäna, men inte förtjäna den där rättfärdigheten.
Men sen är det viktigt då att påpeka då att tron, det är ingen förtjänst, det är ingen dygd.
Nej.
Utan tron är ju en gåva från Gud. Men det är många som tror då att tron i sig är ett dygd, en förtjänst som man liksom skapar. Men det är Gud genom sitt ord och sin helige ande som skapar detta.
Ja, och varje läsare kan läsa alltså till exempel andra Korintherbrevet kapitel 4, vers 6. Där Paulus jämför trons uppkomst, första skapelse, Guds första skapelseverk. Han skriver så här att Gud sa det, var det ljus? Och nu är det viktigt att notera att det inte fanns något ljus. Och det fanns inte någon ljusgnista någonstans i Medelhavet eller så, som skulle ha sagt till Gud, ja, gör det. Ja, det är bra, gör det. Nej, utan när Gud sa det, var det ljus, så var det mörkt. Bara mörkt. Mörkare som rådde. Och sen blev det ljus. Och sen fortsätter Paulus att det var på det här viset jag själv och alla andra har fått ljuset, nämligen genom evangeliet. Där lyser Guds ljus, och evangeliet är Guds mäktiga skapelse, skapande ord, var det ljus. När vi förkunnar Jesus och evangelium, då är det evangelium som skapar tro. Och därför alltså just det här att då måste vi liksom, det var alldeles korrekt det som du sa, att det är alltså tro som är en gåva, och att det inte är något som vi kan betrakta som en dygd eller så. Det är en gåva, och då just det här att man betonar att denna gåva får vi genom evangeliet, och tron alltså föds och avstras av evangelium. Paulus säger ju att evangelium är Guds kraft, sen talar han om alla troende. Så att evangelium visar sin kraft därigenom att evangeliet föder tron. Så att tron är inte något som vi borde liksom resonera fram till. Och sen tänka bara så här att det är Gud som liksom föder sådana goda tankar inom oss. Och det är på det här viset vi kommer till tron. Nej, utan Gud föder tron bara om vi får höra Guds evangelium. Det är detta budskap, dessa goda nyheter, som föder tron. Och det är viktigt.
Och då kommer jag tillbaka till andens fattigdom igen.
Jo.
att Gud skapar den här tron från genom sitt ord och sin heliga ande från ingenting. Man är fattiga i anden, man har ingenting själv.
Nej.
Men Gud har ju allt i det här fallet
då. Jo.
Och det tycker jag är viktigt. Vi har ju talat en del om andens fattigdom här i podden med Fredrik Broché bland annat. Och så. Men jag tycker att det är en väldigt viktig aspekt i luthersk teologi som ibland blir lite förbisedd.
Jo, och det är alltså inte en trevlig känsla.
Nej, köttet vill inte vara fattig i anden.
Nej. Och då kan jag liksom förstå det att i dagens situation när man vill ha underhållning. Nyheter ska också bli underhållning sist och slutligen. Och allt ska vara underhållande. Och sen kommer det kristna budskapet och säger att du ska bli fattig i din ande. Vad är liksom det som är så underhållande i den här situationen?
Nej.
Och sen alltså att det som sen alltså blir vår underhållning. Jag minns alltså att i Finland till exempel har man annonserat olika underhållningsmöjligheter. Och sen för länge sen man har det under underhållning. Denna underrubrik, underhållning. Man har det sen också gudstjänster och bibelstudier och andliga sammankomster. Just därför att när man har andens fattigdom, då det bästa som vi vet då, det är det här att vi får ta emot himmelrikets rikedomar i vår egen fattigdom. Och det blir så underhållande. Jag menar inte alltså att man skulle liksom förändra predikningar och reducera dem till underhållning. Men just det här att när vi kraftigt predikar Kristi rättfärdighet, det blir så underhållande när jag i min egen fattigdom får ta emot Jesus. Man talar om kärleksrelationen och då förstår vi också alltså att om vi har en sån kärleksrelation till vår Jesus, att det känns bra. Det är en mycket bättre underhållning än allt annat.
Men som Broché uttryckte det, andens fattigdom är nådens rikedom.
Jo, det är ett fint uttryck.
Ska vi säga så här att vi avslutar del två här nu, Timo. Och i nästa avsnitt så går vi in på de här spännande uttrycken som teosis och sånt här.
Jo, det kan vi göra.
Ja.
Jo.
Och så påminner vi om att information om vad som händer på församlingsfakulteten finns alltid på hemsida ffg.se.
Ja.
Och man kan ge en gåva. Swishnummer finns i avsnittsbeskrivningen av det här avsnittet och på vår hemsida. Så säger vi tack för den här veckan, så hörs vi igen nästa vecka.
Tack så hemskt mycket.
Tack.